Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Rull och kriminell.
Alltså, rolig historia. Det var en kollega som hade en huvudförhandling i ett så kallat kvinnofridskränkningsmål. Där han kände att det var ganska mycket uppförsbacke under hela processen. Men de tyckte väl att de hade presterat ganska bra genom hela målet, va? För att klienten nekade naturligtvis i sten att han skulle ha varit skyldig till den åtalade gärningen. När målet väl var avslutat så brukar ju ordföranden ibland frågar den tilltalade, har du någonting att tillägga? Och det där är någonting som vi försvarare emellanåt kan bli lite oroliga för. För man vet inte riktigt vad det kommer för svar på det. Allt som oftast så kommer inget svar överhuvudtaget, och det kan vi naturligtvis leva med. Men i det här fallet så säger klienten, ja, jag har bara en sak att säga. Ja, och vad är det, säger ordföranden. Så tittar han på målsägaren och säger, förlåt.
Efter 10 år som anställd hos Peter Altin tog Sargon de Basso nästa steg i karriären och startade tillsammans med några kollegor advokatfirman Defense. Därifrån har nu Sargon tagit ytterligare ett steg och har precis startat sin första advokatfirma i eget namn.
Rättegången var över och advokaten pratade med sin frikände klient. Oss emellan, var är du som snodde bilen? Frågade advokaten. Först trodde jag att jag hade gjort det, men efter att ha lyssnat till advokatens försvartal så har jag nu starka tvivel om saken.
Ja. Nej, men det finns ju mycket så. Och tittar man i så här gamla ordböcker eller ordstäv, så advokaten omnämns ju också i väldigt många ordspråk, om man säger så. Dessvärre så är det allt som oftast i negativa ordalag, måste jag säga.
Varför?
Jag vet inte. Det finns ju väldigt mycket fördomar kring advokatrollen, och det har ju att göra med att förståelsen kanske för våran uppgift är inte på topp alla gånger för en utomstående. De jämställer så att säga oss med klienterna i lite för stor utsträckning, istället för att rent avskalat se våra uppgifter. Vad är det vi pysslar med i rättssalen, helt enkelt?
Men det är ju det många tänker, att ni, en av uppgifterna är att frikänna skyldiga.
Ja, ja, alltså, det, och så kan det faktiskt i praktiken bli. För att det är nämligen på det sättet. Vi advokater, vi är ju inte objektiva i vår roll. Vi är per definition subjektiva. Advokatsamfundet har sagt i sitt regelverk att vi ska nitiskt företräda vår klient. Om hans ståndpunkt är, jag förnekar brott, då kan inte vi överpröva den ståndpunkten. Då ska vi bara köra på helt enkelt som om han vore oskyldig. Vi kan inte göra en fristående bedömning och känna att nej, men han är nog lite skyldig så att säga. Så att allt som oftast, det där blir inte ett problem. För att man blir avtrubbad med tiden. Man tar den yrkesroll som du har och företräder klienten utifrån den roll du har. Du är ju professionell ändå, trots allt va?
Men man kan aldrig känna att man kommer hem efter en dag och suttit med den här människan som kanske skrivs om den och gjort något mot barn eller vad fan som helst. Och man känner själv att man behöver nästan ta en våldtäktsdusch när man kommer hem, eller?
Nej, jag har inte hamnat i duschen av den anledningen kan jag säga. Det har jag faktiskt inte gjort. Men jag förstår lite vad du är ute efter. Och den där frågan får man ju alltid på middagar. Samma sekund som du säger att du är försvarsadvokat, så säger ju medborgaren att hur kan du företräda någon som du tror är skyldig? Alltså den där frågan får man ju allt som oftast. Och jag har respekt för den frågan, men mitt svar är följande. Det är inte de som man upplever är skyldiga som är problemet. Det är de man upplever är oskyldiga som är problemet. Det är där man känner på morgonen att tänk om jag har en dålig arbetsdag och en kille sitter oskyldigt frihetsberövad. Det är de värsta målen att ta. Det är absolut inte klienterna där man känner att den här personen kan ha gjort det, va? Utan det är de oskyldiga där den känslan förmedlas till dig. Där du vet att nu måste jag vara på tårna. Jag får liksom inte misslyckas idag. Det är de målen som är jobbigast. Och det är, allt som ofta så är det samlat till vilka sorters mål? Jo, relation och sexualmål. Det är där problemet är som störst. Det är min uppfattning.
Varför blev du advokat?
Bra fråga. Jag pluggade juristlinjen och tyckte ju straffrätten var roligast att plugga. Jag hade lite svårt för panträtt i fast egendom. Alltså att förtjusas av det ämnet. För det var nästan lika osexigt, håller jag på att säga, som det låter. Straffrätten var mycket mer intressant. Det var roligare. Sen fick jag en praktikplats hos Peter Altin ganska tidigt. Och då fick jag på något sätt en förebild. En person som jag ville bli som.
Den gamle räven.
Ja, den gamle räven. Ja, men jag ville bli som han när jag blev stor. Ungefär så kände jag.
Vad var det som lockar eller då, som du minns?
Processandet. Det är hela poängen med vårt yrke. Alltså försvarsadvokaten jobbar i domstol. Och det är nästan bara försvarsadvokaten som gör inom advokatskråt. Mm. Alltså 90% av alla advokater är ju pappersvändare. De sitter bara på ett kontor och bläddrar och rotar i olika avtal, va? Jag vill träffa människor, jag vill beröra människor, jag vill processa i domstol. Jag vill vara en rättegångsnörd helt enkelt, och det tycker jag att jag har blivit nu så här 15 år senare.
Du, vad skulle du säga är största fördomarna om jobbet?
Största fördomen om advokatrollen, alltså försvarsadvokaten, det är att han inte bryr sig om klienten. Alltså det är att människor tror att man bara gör det för att det är en födkrok. Och så är det inte. Alltså jag stöter på kollegor som har jäkla mycket hjärta i det de pysslar med.
Kan man ha det? För jag menar, sen så är det nästa klient som kräver sin uppmärksamhet och så vidare. Så det handlar väl om att gå vidare också?
Ja, absolut. Absolut. Och vissa klienter lever kvar, va, resten av livet. Man glömmer aldrig dem. Men har man ett stort försvararhjärta så finns det plats för många klienter. Det är min uppfattning.
Och så brukar de kanske komma tillbaka.
Ja, det förekommer.
Ett aktuellt fall som Sargon åtagit sig är med den resningsansökan han lämnade in tillsammans med Samir, som för 30 år sedan dömdes för mordet på sin styvmor. Ett mord han hoppas bli friad och rentvådd från. När jag träffar Sargon på hans kontor har han precis fått en god och välkommen nyhet.
Idag fick vi beslut, efter att hovrätten har beviljat resning i målet, fick vi beslut av åklagaren att han lägger ner åtalet mot honom. Vi kommer gå i hamn med att han blir frikänd, och det känns stort alltså.
Gratulerar då.
Ja, tack, tack.
Hur firar man sånt där? För det händer väl att det finns anledning ibland?
Ja, alltså jag har inte hamnat i det stimmet än att jag liksom firar. Jag vet att Henning Sjöström brukar svänga förbi teatergrillen och beställa in en flaska Dom Perignon, men jag har inte den divalaten, om jag säger så. Så att det kommer nog inte firas på något speciellt sätt, annat än att det känns bra i hjärtat, varmt.
Hur väljer du dina mål?
Målen väljer mig.
Det är så?
Ja, men det är lite så faktiskt.
Men om du har, vi säger att du får in tre förfrågningar samtidigt och du kan bara tidsmässigt välja en.
Ja.
Hur väljer du bland dem?
Det är jättesvårt att säga generellt. Oftast så är det schemat som får vara avgörande, helt enkelt.
När... Men du måste säga ett fall som intresserar dig mer än andra kanske, eller?
Jo, självklart är det så att i någon mån så får ju de mer kvalificerade brottmålen företräde framför de mindre kvalificerade.
Hur skiljer det sig?
Alltså de allvarligare brotten, till exempel frihetsberövade mål där det finns någon häktad, det får ju naturligtvis företräde framför en erkänd rattfylla. Så är det ju.
Finns det något du duckar för?
Svar nej. Det vill säga, jag försöker undvika ekomålen. Jag försöker undvika dem när de blir för avancerade. Och känner jag med mig att det finns någon kollega på stan som kan göra det här lite bättre än mig, då rekommenderar jag hellre den kollegan. För mig är det viktigt att klienten får det bästa möjliga försvaret, va? Det är egentligen de enda målen jag duckar. Men sen sett utifrån liksom brottsbalken och alla kapitel så tar jag nog det mesta. Alltså i form av rån, mord, narkotika, sexual- och relationsmål. Jag har hela spannet.
Hur skulle du säga, hur ser rättssäkerheten ut i Sverige?
Blandat, bra och dåligt. Bra generellt sett. I ett våldsbrottmål, i ett narkotikamål, i ett mordmål, så hamnar domstolen allt som oftast rätt. Det är min bedömning. Vi har en god rättssäkerhet. Domstolarna ligger helt i fas i mitt tycke. Sen finns det enskilda fall där det har gått snett. Men överlag har vi hamnat rätt. Sen har vi två typer av mål som är, du kan bara lägga dem åt sidan. Sexualmål och relationsmål. Där är spelreglerna helt annorlunda och där är rättssäkerheten ingen.
På vilket sätt, förklara?
Vi har satt ner beviskraven så pass lågt att vi dömer folk idag för både kvinnofridskränkningar, misshandel och hot i nära relation och våldtäkt på i princip ingen bevisning överhuvudtaget, och det är gräsligt.
Kommer det sig?
Det kommer sig av, tror jag, att man har förstått att det är svårare att bevissäkra i den typen av mål. Alltså det är svårt att hitta bevisning, och sättet att tackla det har inte varit att stå fast vid det höga beviskravet, utan ge avkall på det har man gjort. Man har dragit ner det så pass långt nu så att det räcker i princip med en ord mot ord situation och sen någon form av hörsägens vittne och något litet spår som kan tolkas på ett visst sätt. Så kan du hänga en person på 2, 3, 4 års fängelse på ett sätt som är oerhört olyckligt. Alltså rättssäkerheten i den mån som det brister, det är de typer av mål som jag precis har beskrivit. Alltså det är sexualmål, relationsmål, det funkar inte, och jag vet inte vad vi ska göra åt det. Jag vet inte. Alltså ibland blir man så frustrerad och luttrad som försvarare att man undrar om inte vi skulle sätta forum i något annat land. Alltså för att vi inte kan hantera den typen av mål. Kanske på huvudförhandlingen i Köpenhamn eller vart som helst där det kanske funkar. Jag vet inte. Och jag tror nog de flesta försvarsadvokaterna håller med mig om det här. Alltså problemet är sexualrelationsmål. Det funkar inte där. Om man någon gång har en ambition som försvarsadvokat att jag ska liksom verkligen ta strid för dem som kan vara oskyldiga, om det är det som är tankegången, va? Om man ska söka sig till den typen av klientel, då kan jag säga så här: specialisera dig på relations- och sexualmål, för att inte i något annat mål kan det finnas ett så starkt incitament också till att liksom beljuga en person i en rättssal som i den typen av mål. Du vet, otroligt prestigeladdade relationer. Man har en vårdnadstvist i botten. Man vill verkligen liksom skada den andra för att få processuella fördelar i vårdnadstvisten, och så kommer det beskyllningar och så vidare. Där har du verkligen anledning att gå så långt att du till och med i en rättssal beljuger någon, va? Det har du inte i regel på ett krogslagsmål eller ett narkotikamål eller vad det än må vara.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi har också någonting som vi brukar köra. Återkommande moment.
Okej.
Vilket vi kallar snabba korta. Dags för det. Göran Lamberts eller Claes Borgström?
Göran Lamberts.
Och med tanke på allt som har hänt den senaste tiden för honom får du förklara.
Göran Lamberts är en person som gjorde väldigt mycket nytta under sin tid som justitiekansler. Han har hamnat snett olyckligt i kvickdebatten. Det var inte bra. Men i övrigt så har han varit väldigt, väldigt nyttig för den svenska juristkåren. Det är min uppfattning.
Making a murder eller Suits?
Oj, den var svettig. Då skulle jag säga... Suits, för den ger mest positiv energi. Även om Making a Murder var också en ganska bra dokumentärserie.
Brittisk advokatperuk eller slängkappa?
Då skulle jag säga slängkappa, för att jag har varit i Old Bailey en gång, alltså brottmålsdomstolen i London, och sett de där perukerna, och de är lika illa i verkligheten som de är på bild. Så jag säger slängkappa.
I Sverige har vi ju ingenting sånt, men Norge har de väl också sån här rättskappa eller vad man heter.
Ja, och varför inte? Jag menar, det är en ganska speciell roll som du kommer in i, alltså när man sätter sig till doms över människor och så vidare. Det handlar väl om att ja, slå vakt om att man verkligen går in i en tjänsteroll. Sådär. Så att jag är inte odelat negativ till en sån sak, men det funkar bra som vi har idag i Sverige också.
Fängelse eller vård?
Beror på. Självklart, i så stor utsträckning som möjligt så vill man att klienten ska undvika ett fängelsestraff, va? Men sen har du ju som samhällsmedborgare rättstryggheten att tänka på, och sen, jag menar, i någon mån så måste ju ändå straffet stå i paritet med brottet, va? Så det är klart att vi inte kan döma till vård hela tiden, men min instinkt är ju som försvarsadvokat, det är ju vård.
Livstid eller tidsbegränsat?
Tidsbegränsat skulle jag säga. Alltså vi ska öka skalan, för att när du dömer ut livstid i Sverige då, så är det ju livstid på riktigt till dess att det blir tidsbegränsat. Men jag tycker att man ska utöka skalan helt enkelt för gärningarna, och kanske döma upp till 25 år, 27 år, 28 år och så vidare.
Vilka brott är det som du tycker ska ha högst längst straff?
Mord, punkt.
Strafflindring och så här plea bargain.
Det där är ju väldigt speciellt och det är ju väldigt amerikanskt. Men jag tänker på de här mastodontassistansmålen som har rullat upp de senaste åren, och hemtjänsthistorier där det har kostat statsverket ohyggliga pengar i dyra advokatkostnader. 2-3, ibland 400 miljoner kronor har en process kostat för ett mål som slutar med en villkorlig dom och dagsböter för klienten. Och det visste man om redan sedan innan, va? Så att i den typen utav, jag tror att det finns utredningar som går i den riktningen också, att i så här ekomål och den typen utav pappersmål, va, att man ska kunna ägna sig åt lite plea bargain. Och jag skulle nog säga att det kanske är försvarbart att tänka lite i de termerna när det gäller den typen utav mål. Absolut, det skulle jag säga. För att just nu har vi ett system som är otroligt kostsamt för medborgarna. Och det är snudd på stötande emellanåt hur mycket det får kosta för att man får ut så pass lite, så att säga.
Blir man kriminell för att man är dum Eller blir man dum för att man är kriminell? Oh.
Vad var det för fråga? Du får ta den.
En bra fråga. Okay. Blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell?
Blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell? Inget dera. Alltså, allt som ofta så är inte det så här super självvalt. Det kan vara ett socialt arv som ligger i botten. Det kan vara en jäkligt taskig uppväxt som har med saken att göra. Dåliga influenser under ens uppväxt. Alltså, det finns här sociala faktorer, tror jag, som inverkar. Alltså miljöfaktorer som inverkar väldigt mycket på ifall att man hamnar, så att säga, i det kriminella spannet, om man nu ska använda sig av det uttrycket.
O.J. Simpson-rättegången.
Ja.
Är det, skulle du säga, ett världsklassigt advokatjobb? Eller är det ett världsklassigt uselt åklagarjobb?
Jag har inte så här superinsikt, men jag vet att SVT kör ju någon, inte dokumentär, men det är väl en serie som är baserad på det där. Och jag har kollat ett eller två avsnitt av det, och jag ska inte säga att det var ett dåligt åklagarjobb vad jag har förstått utifrån det jag har sett. Men det finns ju, den här försvarsadvokaten Lee Bailey håller ju ett korsförhör med en polisman och ställer den inledande frågan: "Have you ever phrased an African American as a nigger?" Och han svarar nej på den frågan. Och sen har han målat in honom i ett hörn och bara manglar honom i förhörsvittnesbåset. Va? Och det är någonting som även i Sverige används på advokatkurser som ett typexempel på skickligt korsförhör. Så att det fanns ju vissa inslag där från försvarets sida i OJ-rättegången som var smått genialiska.
Men är det inte också så här att man glömmer, där tappar man lite grann vad fan egentligen det handlar om, är det inte så? Alltså då blåser man ju upp en bisak, man glömmer egentligen vad fan är målet handlar om.
Ja, alltså i det, vad jag har förstått då i det målet, så blev ju den här rasfrågan ett mål i målet, va? Det användes på ett effektivt sätt medialt från försvarets sida för att misstänkliggöra åklagarnas bevisning. Och det du är lite inne på, det är ju det som några åklagare i Sverige har börjat gnälla om. Så kallad fokusförskjutning kallar de det för. De tycker att vi i de stora målen siktar in oss på detaljer som inte har någon betydelse för den stora bilden, för själva bevisningen i målet. Och så infekterar vi processen och bara ger, istället för offentliga försvarare, offentliga försvårare. Men jag håller inte med om det. Så att jag är inte av uppfattningen att försvarare ägnar sig i Sverige åt fokusförskjutning. De gångerna som åklageriet anklagar oss för att ägna sig åt den typen av taktik, så är det, tycker jag, en felaktig analys och i vissa fall lite, om jag får vara provocerande, dålig förlorartendenser.
Såklart. Hur är relationen annars rent allmänt mellan åklagare? Hur uppdelat är det? Sitter ni på varsin sida av restaurangen eller?
Nej, det gör vi inte, utan man ska se oss som två styckna hedersknuffar som går in för en boxningsmatch. Det vill säga att när vi är inne i rättssalen, när vi är innanför ringen, då sluggar vi. Men både före och efter matchen så är inga hard feelings. Det är det som ska vara tongången.
Det låter enkelt, men så är det. Det måste ju ändå finnas en, som du säger, en dålig förlorarmentalitet och lite bitterhet ibland. Om man...
Ja, och det händer. Och då blir det så här. Men det är ganska sällsynt. Alltså, jag kan räkna de tillfällena på mina fem fingrar under 15 års tid. Alltså, det är så sällsynt. Och det är inte bra. Det ska inte vara på det sättet. Utan det ska vara en renhårig och schysst batalj, helt enkelt. Och man ska inte liksom gå till personangrepp på det sättet. Men självklart, jag menar, om jag upplever att en åklagare är lite ful i sitt spelande, va, så kan de nog räkna med att det blir en och annat sving in i rättssalen.
Hur är det mellan advokater då? Det är ju mycket konkurrens numera, säger du. Hur mycket prestige är det att till exempel få de här stora målen? Och...
Ja, men jag upplever att det är ganska god ton bland kollegorna också. Jag har, inte
har du någon jävla insikt? Och distans.
Jag lever i en enda självförnekelse. Ja. Jag lever i en livslugn.
Ja, exakt.
Nej, men alltså det är ganska bra ton. De som har hög akquisition i vår bransch, de som är poppis helt enkelt, de har kanonbra förhållningssätt inbördes och i relation till andra. Sen finns det ju de alltid som vill ha mer, mycket vill ha mer, du vet hur det är. Men det är inget samhällsproblem eller det är inget problem i branschen överhuvudtaget.
Men om, när vi säger att det är en stor händelse som sen kräver en försvarare.
Mm.
Är det någonting som man då, man vet att det är från flera håll folk nästan rycker lite i det, för det blir media, ens namn blir ju, får publicitet, kan generera flera nya klienter och så vidare.
Ja, men du hamnar aldrig i den dragkampssituationen, utan klienten, när det smäller till, han väljer ju sin advokat. Och alla har ju full respekt för att han väljer en viss specifik advokat. För att det är ju där förtroendet ligger. Och till syvende och sist är det handlar om. Har han förtroende för advokaten, då är det han som ska företräda klienten och ingen annan.
Hur mycket skulle du säga att det stämmer överens med uttrycket lika inför lagen? Gäller det?
Nej. Och i den bemärkelsen att vi har ingen utpräglad diskriminering som jag upplever det från, nu pratar jag i relation till domstolen, alltså hur det är ute på gatan bland, alltså i relation till poliser och så vidare, det är lite en annan sak, men inför domstolen när du sitter med någon, så har jag inte upplevt att det är på grund av att någon har en utländsk härkomst eller en annan sexuell läggning än den som majoriteten har eller ett visst kön som blir diskriminerad och så vidare. Det kan jag inte säga allmänt i brottmålsprocessen. Men sen är det självklart undermedvetet på det sättet att om det sitter en medelålders svensk man som ska göra sig förstådd och domstolen ser likadana ut, så är det kanske lättare för dem att ta till sig budskapet än om det ska gå igenom någon tolk på något oklart sätt och som har en berättarteknik som kanske inte stämmer överens med vad man själv är van vid. Alltså vi har ju det problemet att om jag till exempel företräder en person som kommer från Mellanöstern där det finns en viss berättarkultur, va? Inte prestationsbaserat. Och frågan är, vad gjorde du torsdagen den 18 klockan 17.32? Säger åklagaren, och då förväntar han sig och domstolen ett svar på den frågan. Men jag har en klient som säger att ja, men jag vaknar upp på morgonen och åt frukost och sen ringde en kompis till mig. Och han gör ju det för att i hans kultur så kommer han till klockan 17.30, va? Han kommer dit, men på vägen dit så hinner han bli misstänkliggjord. För att den prestationsbaserade västerlänningen som sitter uppe på podiet, han förväntar sig ett direkt svar på den direkta frågan, va? Och där tror jag att där har vi en roll som försvarare att pedagogiskt förklara för klienten att när du får en fråga, svara på den först. Sen tar du bakgrunden efteråt för att den här situationen inte ska uppstå. Och det har alltså helt enkelt att göra med att människor med olika kulturella bakgrund och så vidare naturligtvis kan bli misstänkliggjorda, men det är ju inte för att de som sitter uppe på podiet, alltså domstolen, är några främlingsfientliga personer. Det är inte det det handlar om, utan det är bara mänskliga igenkänningsfaktorer skulle jag säga. Ungefär så. Sen är det självklart att är du kvinna och står inför skranket så får du ju alltid, allt som oftast, lite lägre straff än om du vore kille. Det är ju min erfarenhet och det är, vi i försvararsvängen brukar skämtsamt säga det, att det är den rosa lagboken som tillämpas i de målen.
Ja, vad fan. Jo, har du något så här, om du får en klient som har rasat till dig som sitter äkte, vad ger du för råd? Jag vet att man brukar prata om att du kan aldrig prata dig ur någonting, du kan ju bara prata dig in i någonting under förhör. Hur aktiv är du där och så här, hjälper du?
Klienten har ju vissa rättigheter och numera amerikanska filmer, så redan i samband med att du griper någon i princip så har du den där formuleringen "You have the right to remain silent." Och det kan vara ganska nyttig information kan jag säga, ifall att man är i den positionen att man är misstänkt för brott. Man har ju börjat med det i Sverige nu i en försituation, inte i samband med gripandet sådär när man viftar med brickan, utan när du inleder ett förhör idag så finns det instruktioner för poliserna att de ska erinra klienten om att han faktiskt har rätt att tiga rakt igenom hela förhöret. Han behöver inte svara på en enda fråga. Och min rekommendation är sällan, för att inte säga aldrig, att man ska tiga. Däremot är min rekommendation att när du går in i en förhörssituation så ska du ha en advokat vid din sida. Helt i enlighet med din rätt. Så att man inte hamnar i en situation där han säger någonting, polisen antecknar något annat. Och vi hamnar i en situation där i domstol polisen vittnar mot klienten om vad han har sagt. För att i 10 fall av 10 så tror domstolen på polisen. Han ska ha en advokat vid sin sida som kan bekräfta hans berättelse även i förhör.
Finns det några fall som du kan tänka på ibland som du önskar att du hade fått ha eller ta?
Ett drömmål?
Ja, finns det sådana?
Nej, jag har faktiskt inte reflekterat i de banorna. Jag har faktiskt inte gjort det. Men om jag får ventilera en dröm, en advokatdröm, så vore det faktiskt att någon gång få driva ett mål i ett lite mer internationellt sammanhang. Alltså vi pratar lite Hagtribunalen kanske. Att få ta på sig den där slängkappan och gå ner och testa en process där helt enkelt.
Vad skulle skillnaden vara tror du?
Att det är väldigt intressanta värden på spel, va? Och jag tillhör ju själv en minoritetsgrupp. Alltså mina föräldrar kom ju till Sverige en gång i tiden. Är assyrier från Turkiet. Och under första världskriget så utsattes vi för ett folkmord tillsammans med andra kristna minoriteter som armenier och så vidare. Och jag menar bara tänkte tanken att få driva det åtalet i mål för någon internationell domstol. Att få ett internationellt erkännande fullt ut. Ja, det vore hårresande, höll jag på att säga. Jag skulle få gåshud.
Då finns det nu där lite grann, prestigen ändå då?
Nej, men alltså liksom skipa rättvisa i den renaste form. Skapa upprättelse. Det är ju det som är hela poängen med vårt yrke.
Börjar med slutet.
Ja.
Och vi knyter väl ihop det här så som vi började. En hemmafru, en revisor och en advokat tillfrågades hur mycket 1 + 1 var. Hemmafrun svarade 2. Revisorn svarade, jag tror det är 2 eller 3, men för säkerhets skull så borde nog gå igenom siffrorna en gång till. Advokaten drog för gardinerna, släckte ljuset och viskade, hur mycket vill du att det ska vara?
Det funkar inte så, men googlar man precis som jag sa på ordspråk och ordstäv som rör advokater så är det uteslutande och även roliga historier. Så utmålas ju naturligtvis advokaten uteslutande i lite kufiska och dåliga dagar. Men det finns nog en bild av advokater i allmänhet som inte är superpositiv alla gånger. Så är det ju. Och sen är jag en bråkstake när det gäller hur medierna utmålar vissa rättsfall. Jag har ju haft synpunkter på det så många gånger.
Vad är problemet?
Nej, men de skriver ju missvisande artiklar. Alltså ibland sitter jag i rättegångar och så följer jag någonting som står i någon kvällsblaska. Och tycker att det där verkar vara superintressant. Men det är inte förrän dag 5 när jag har läst om det där i blaskan som jag förstår att det är min egen rättegång som det handlar om. Just för att det är så väsensskild beskrivning med det som vi avhandlar. Alltså de plockar ut saker och ting i sin kontext, förvränger omständigheter. Allt för att göra det hela smaskigt. Och det där påverkar ju naturligtvis medborgarnas bild av vårt rättsväsende på ett otroligt negativt sätt. Alltså hela den mediala bilden av hur vi hanterar sexualmål. Den är ju fruktansvärd. De vill ju förmedla ett budskap som går ut på att varenda domare är sexist och advokater gör inget annat än att fråga målsäganden vad de hade för trosor ungefär. Ja, men det stämmer ju inte. Domstolen visar vördnad för en målsägande när de kommer in i rättssalen. Jag lovar. Och ingen advokat är så korkad att han exercerar ovidkommande omständigheter hur som helst. Möjligt att det har förekommit någon gång. Men att påstå att det är regel snarare än undantag, det är ju snudd på lugn och förbannad dikt skulle jag säga. Så att jag hade ju hoppats på att liksom mediebolagen, de tar lite ansvar och i sin kriminaljournalistik istället belyser saker så som det är istället för att bara ägna sig åt sensationslyssnad. Det är faktiskt en fråga som jag brinner lite för.
Märker du?
Ja, men alltså, människor går runt här i samhället och tror saker om mina advokatkollegor, om domstolen, om åklagare och polis som inte är med sanningen överensstämmande. För att något mediebolag ska sälja lösnummer och skapa utrymme för ytterligare annonsplatser på sin hemsida. Va? Det är inte okej, tycker jag. Det är inte okej, någonstans.
Jag heter Sargon och är snäll. Jag är jättesnäll.
Sargon, tack för din tid.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.